Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
Många företag har idag CSR-policies, eller så kallade uppförandekoder, som anger hur företaget förhåller sig till vissa frågor som till exempel miljö, etik eller korruption. I dagens avsnitt av JP Diskuterar ställer vi oss frågan vilka privaträttsliga aspekter som aktualiseras vid användningen av sådana uppförandekoder. Till vår hjälp har mina kollegor Elin Brodén och Gunnar Bramstång intervjuat Lovisa Halje, doktorand vid Uppsala universitet som forskar just kring dessa frågor.
Så, då får jag börja med att säga välkommen till JP Diskuterar. Lovisa Halje, doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet.
Tack så mycket.
Tack. Och då tänkte jag att vi ska börja med en ganska allmän fråga där. Om du kort skulle kunna beskriva vad CSR är för något.
Ja, i det konkreta fallet så beror det ju helt på vad företaget är. Alltså vilken verksamheten är, vilken typ av bransch det är. Det beror nog också på vem du frågar. Är det en akademiker som talar? Är det en politiker? En praktiker? Någon som jobbar med CSR på fältet så att säga. Men en vanlig översättning är företags samhällsansvar. Och med det menar man då i regel att företaget har ansvar för sin påverkan på miljö och samhälle. I regel så rör det sig om att man minskar negativ miljöpåverkan i sin verksamhet. Man förbättrar arbetsvillkor, motverkar barnarbete och korruption. Den typen av frågor. Och så kan man också tillägga då att för många företag så handlar det inte bara om att se om den egna juridiska personen så att säga. Och det är den verksamhet som bolaget bedriver. Utan det handlar också om att man ser igenom hela leverantörskedjor. Att man har kontroll över sina kontraktpartners i de här avseendena.
Det är inte svårt att föreställa sig att CSR-engagemang ofta kan vara affärsmässigt betingat om det leder till goodwill och ökad vinst i förlängningen. Men i vissa fall måste affärsmässigheten vara svårare att motivera, kan man tänka sig, till exempel i rent välgörenhetsliknande fall. Och hur förhåller sig det till att aktiebolag har som syfte att bereda maximal avkastning för sina aktieägare? Finns det en aktiebolagsrättslig problematik här?
Ja, så för det första så bör man väl säga att man brukar skilja mellan CSR och välgörenhet. Och det som skiljer är, eller en av de aspekterna som skiljer är att CSR har med företagets verksamhet i direkt mening att göra. Alltså det handlar om åtgärder som man vidtar i och integrerat med sin verksamhet. Medan välgörenhet kan ha med någonting helt annat att göra. Så att det är ett företag som ett café i Sverige till exempel. Då kanske det är CSR att se till att de här kakaobönorna man använder är fair trade eller att de är miljömässigt hållbart producerade, att arbetsvillkoren är bra och sådär. Men om företaget väljer att donera viss del av sin vinst till ett barnsjukhus i ett helt annat land än där man köper kakaobönorna ifrån, då är det mer välgörenhet än CSR. Så det finns en, även om den kanske det är en gråzon och så vidare, det kanske är minst en teoretisk skillnad, men det finns en skillnad mellan CSR och välgörenhet. Sen är det klart att precis som med vilka andra avvägningar som helst som en bolagsledning gör, så kan de göra bättre eller sämre ekonomiska avvägningar. Och det är ju upp till aktieägarna att avgöra det. Helt enkelt om bolagsledningen sköter bolaget på ett ansvarsfullt sätt och sådär. Men jag skulle inte säga att det är ju inte en viss typ av CSR-engagemang kanske som man kan avfärdas. Eller en viss typ av välgörenhet som inte är affärsmässig. Utan det är ju snarare, alltså det är ju från fall till fall man får bedöma det. Det som många brukar ifrågasätta med CSR i ett aktiebolagsrättsligt sammanhang är ju huruvida det överhuvudtaget är kompatibelt med ett aktiebolag som drivs med ett vinstsyfte, vilket gör det vanligaste. Och där kan man ju för det första betona att att man gör ekonomiska avvägningar mellan olika faktorer som i sig kanske inte är ekonomiska utan har ett annat syfte eller ett annat uttryck, är ju i sig inget nytt egentligen i företagsstyrning. Man har alltid behövt beakta vilken påverkan man har på sin omgivning eller de anställdas villkor och så vidare. Men däremot kanske det är nytt att man talar om det i termer av CSR, i termer av klimatpåverkan och sådär. Men sen om man utgår från att CSR åtgärder, alltså om vi ändå talar om det i termer av CSR, då kan de i och för sig, de kan kosta pengar, de kan gå emot vinstsyftet och aktieägarnas intresse av vinst, åtminstone på kort sikt. Men å andra sidan så kan de ju också bidra till vinst eller minska risken på förlust, för förluster på åtminstone på längre sikt. Och några exempel på det är ju att vidtar man till exempel energibesparande åtgärder, ja, som i vilket hushåll som helst, så sparar man miljö, men man sparar också pengar. Och andra sådana exempel är ju minskade förpackningskostnader, minskade transportkostnader. Den typen av vinster brukar komma upp när man diskuterar CSR i företagsekonomiska termer. Så. Ett annat exempel är att man kan bidra till vinst genom att man ökar kanske försäljningen tack vare sina miljömärkningar, etikmärkningar. Man kan marknadsföra sig själv och stärka sitt varumärke på ett helt annat sätt än utan de här CSR-åtgärderna. Och i det avseendet kan man väl tänka sig att det här att CSR har blivit ett sånt etablerat koncept faktiskt har förändrat villkoren för företag något då, under de senare decennierna. Att man kan betona sitt CSR-arbete och vinna på det marknadsföringsmässigt på ett annat sätt än vad man kunde tidigare. Sen ett annat vanligt sätt att diskutera CSR är i termer av riskhantering. Att jobbar man aktivt med att motverka korruption till exempel, ja, då minskar man ju de merkostnader som korruption kan medföra i en verksamhet. Man minskar också risken för åtal för den typen av brott. Minskar man risken för att miljöfarliga utsläpp sker, ja, då minskar man risken för att drabbas av stora rengöringskostnader. Man minskar risken för allvarliga personskador för de som drabbas och eventuellt därpå följande skadestånd. Man minskar risken för negativ uppmärksamhet i media. Det finns massor av den här typen av risker som minskas genom ett aktivt CSR-arbete och som gör att många företag kanske snarare resonerar i termer att har vi råd att inte arbeta med CSR? Och nu tog jag bara miljö som exempel, men brister i arbetsmiljön är ju minst lika viktigt för företag att se efter. Och en annan aspekt i det här är att företag, även om det kanske inte i strikt juridisk mening är ansvarigt för en viss verksamhet, en viss fabrik, så kan det ändå drabbas av kostnader om det går illa. Säg att man gör affärer med en avtalspart som äger en fabrik. Eller i flera led kan ju det här vara. Man gör affär med någon som gör affär med någon som gör affär med någon, och i slutändan hamnar vi i en fabrik i Bangladesh. Går någonting riktigt illa där, ja, men då sprids kostnaderna i den här avtalskedjan. Och den negativa uppmärksamheten kommer man inte ifrån. Särskilt inte om man har ett starkt varumärke. Så även om man inte i strikt juridisk mening är ansvarig för det här, så är det ju många företag som i termer av riskhantering arbetar med CSR-frågor genom hela leverantörskedjan. Dessutom så finns det många företag idag som har CSR i någon mån som affärsidé. Alltså man talar om socialt entreprenörskap, och många företag har ju kanske någon linje av verksamheten. Så en klädkedja kanske har en kollektion som är hållbar eller rättvisemärkt eller vad man nu säger. Och i de fallen så är det ju tydligt att CSR är en del av verksamheten. Och då är det svårt att överhuvudtaget diskutera, även om verksamheten drivs med ett vinstsyfte, så är det svårt att överhuvudtaget diskutera verksamheten utan CSR-aspekten. För att den är en del av själva idén.
Och om en aktieägare kan visa att ett visst CSR-engagemang från bolagets sida strider mot vinstsyftet, finns det då ett rent teoretiskt några rättsliga åtgärder denna kan vidta?
Ja, återigen så är det ju precis som alltså vilket annat avseende som helst som en aktieägare tycker att den här bolagsledningen har inte skött sig. Så visst, det finns möjligheter. Alltså det finns ju skadeståndsreglerna i aktiebolagslagen och sådär. Men sen är det väl viktigt att komma ihåg att i praktiken så handlar det ju snarare om att ja, men då försöker man se till att det kommer en annan bolagsledning. Att man väljer andra personer som jobbar med företaget istället. För det är ju få bolag som vill ha en rättslig process. Det är ju inte, alltså det kostar pengar i advokatkostnader och så vidare. Det kan ge dålig publicitet. Att det överhuvudtaget ger publicitet är ju dåligt för många företag. Man får, alltså man vill inte vädra sin byk på det sättet. Så i praktiken så försöker man väl lösa det under resans gång. Eller som sagt genom att välja in andra personer i ledningen. Hellre än att vi tar rättsliga åtgärder. Om man då tycker att en bolagsledning har misskött sig i sitt CSR-engagemang på antingen genom att ha gjort för mycket eller för lite.
Men tror du att vi i framtiden kommer att få se lagstiftning som tydliggör gränserna för vilka typer av CSR-engagemang som ska vara tillåtna?
Ja, den typen av... I Sverige så har vi ju då en lagstiftning som säger att bolagsledningen ska verka för bolagets bästa i aktieägarnas intresse. I England till exempel så har man sedan 2006 en lagstiftning som säger att nu har jag inte deras, alltså hur paragrafen lyder exakt i huvudet så, men i princip så ger den mer, alltså den säger att det är även på lång sikt att bolagsledningen ska se inte bara på det kortsiktiga då, vinsten, utan även på lång sikt. Man ska se till andra intressenter, alltså anställda och andra parter. Man ska också se till miljöpåverkan och påverkan på samhället. Man har den här typen av aspekter, finns uttryckligen i lagstiftningen där. Men det är väl svårt att säga att ett bolag i England sköts fundamentalt annorlunda än ett bolag i Sverige. Bara för att lagstiftningen ser annorlunda ut. Men visst finns det andra typer av lagstiftning man skulle kunna tänka sig. Ett annat exempel på en annan typ av lagstiftning är att man skulle kunna... En del hävdar att man borde återknyta tydligare till EUs klimatmål. Så att man menar då att all lagstiftning ska ha som ett övergripande syfte en hållbar utveckling. Och detta ska gälla även aktiebolagslagstiftningen. Så därför ska bolagsledningar enligt bolagslagen vara skyldiga att se till att bolaget drivs i ett miljömässigt hållbart, eller på ett miljömässigt hållbart sätt. Det är ett annat exempel på hur lagstiftning skulle kunna ändras och hur en lagstiftning skulle kunna se ut. Men... Alltså, om vi i framtiden skulle få se den typen av lagstiftning i Sverige, ja, tveksamt. Det vet jag i och för sig ingenting om, men det, jag ser ingen anledning till det nu. Och sen om frågan också var, alltså att det tydliggör vilka typer av CSR-engagemang som är tillåtna, så har jag också svårt att se att man skulle kunna särskilja vissa typer av CSR-engagemang som på något sätt mer eller mindre lagliga, alltså mer eller mindre gagnande för verksamheten i sig. För att det kan, som sagt, det kan röra antikorruptionsverksamhet, det rör att man tittar på arbetsvillkor, det rör att man tittar på miljöpåverkan och då integrerat i verksamheten. Och det är så otroligt många typer av åtgärder. Det är svårt att säga att vissa typer, alltså vad är det som skulle vara tillåtet och inte. Jag har svårt att dra den gränsen. Och ge sådana konkreta exempel.
Kan man inte tänka sig att mycket av det, vad ska man säga, man löser mycket genom kringliggande lagstiftning också. Alltså, utan att införa specifika regler för en aktiebolagsledning så finns det ändå regler som de måste följa.
Ja.
Som alla måste följa.
Precis, och det är ju en jätteviktig poäng. Och det är många som tycker att politiker i regel är lata när man uppmuntrar CSR. Man tycker att den här typen av frågor är för viktiga för att överlåta på företaget. Vill du minska miljöpåverkan, fine, kolla igenom miljölagen och likadant med arbetsvillkor. Eller ansvar för att föra avtalsparter och så vidare. Att man, det hör hemma i annan lagstiftning. Så absolut, det är ju en viktig poäng.
Okej, men låt oss då lämna konflikter inom bolaget och fokusera på bolagsrättsförhållanden med utomstående parter. Finns det några situationer där CSR-policies kan få till exempel avtalsrättsliga verkningar mellan ett bolag och en annan avtalspart?
Ja, det finns det ju. Och det beror helt på hur den här CSR-policyn eller uppförandekoden som det ofta kallas, hur den är inkluderad i avtalet. Det kan ju göras väldigt uttryckligt i en klausul. Kanske att det är integrerat i avtalet. En del av avtalet berör CSR-frågor. Men det kan ju också ske genom en ganska otydlig hänvisning eller att den är bifogad som en bilaga utan att det sägs exakt vad avtalsparterna förväntas göra med den här bilagan. Så dels kan ju det vara en problematik, då är det verkligen en del av avtalet. Sen en annan problematik rör ju hur specifik och konkret den här uppförandekoden är. Ofta kanske det rör sig om att företaget som har, eller branschorganisationen eller vem det nu är som har utgivit den här uppförandekoden, man räknar upp vissa kärnvärden som det heter. Eller som det ofta heter nu för tiden. Man kanske uttrycker sig väldigt vaga ordalag vad man strävar efter och sådär. Istället för att uppställa konkreta mål och krav. Och då är det naturligtvis, alltså ju abstraktare det är, desto svårare är det ju att på något sätt att tillmäta det avtalsrättsliga verkningar. Men det gör ju inte att det är avtalsrättsligt meningslöst mellan parterna. Eller att det är meningslöst mellan parterna. Att ha den här typen av... För många ser det ju som att man har ett gemensamt mål man strävar efter. Och om avtalsparten inte uppfyller standarden. Så jobbar man konstruktivt med det tillsammans. Istället för att stämma in den här parten för domstol. Att du följde inte ditt enda datum. Utan då kollar man närmare på. Men varför fungerar det inte att motarbeta barnarbete i just den här regionen? Och så jobbar man därifrån, så att säga. Det tror jag många... Så att det är ju en... Kanske snarare att man stämmer in för domstol så använder man det som en gemensam plattform för sitt arbete. Så. Det
kan ju vara lite svårt att se också hur man vid en domstol... Alltså man gör gällande ett avtalsbrott då, till exempel. Vilka sanktioner som skulle kunna följa på det och hur man skulle kunna beräkna ett skadestånd till exempel.
Ja, och hur det skulle bli konstruktivt för någon av parterna.
Ja,
för många tycker nog att det är... Så generellt sett så kan man väl säga att har man ett avtal med någon och den andra personen inte följer, vad gör man? Jo, men i regel så försöker man ju naturligtvis få den här avtalsparten att följa det man har kommit överens om. Och så kanske man gör inte den parten det. Ja, men då hittar man någon annan som är lättare att göra affärer med. Men så... Ja, vad skulle jag komma? Att det är svårt att se att man hamnar i rättssalen på ett konstruktivt sätt. Precis, det så är det ju. Men det är ju få... Det kan ju fortfarande vara avtalsrättsligt intressant på något sätt. Utan att det har med, utan att man sitter i domstolen tillsammans. Utan att man ändå man ser till att det är inkluderat i avtalet. Och att man jobbar aktivt med det tillsammans. Även om man inte gör det på ett sätt som man... Alltså när man sitter i domstolen, så att säga. Sen så kan man väl också säga att... Nu har vi mer diskuterat det som att med, kanske mellan bolag och en avtalspart i leverantörskedjan. Men ett bolag träffar ju också avtal med köpare, med konsumenter som förlitar sig på att bolaget följer uppförandekoder. Så man kanske har satt en viss märkning på en vara, man har använt sig av en viss utformning på produkten, ett visst namn på produkten som signalerar att man tar ett samhällsansvar eller att man jobbar aktivt med miljöfrågor eller vad nu. Och då kan man ju helt plötsligt, absolut, skulle man kunna diskutera det i avtalsrättsliga termer, kanske i köp, alltså är det ett fel på varan om de här utfästelserna inte stämmer? Är det, och då när man börjar diskutera det så kan man ju se att här har ju marknadsföringslagstiftningen en viktig roll att spela. Och konsumentombudsmannen och hela, då kommer vi in på den typen av rättsfrågor.
Och avslutningsvis där, är CSR-policies juridiskt bindande?
Ja, så, som sagt så är det ju i bolagsrättsligt hänseende så beror det ju helt på vad bolagsledningen gör med de här CSR-policyerna eller åtgärderna. Och när vi diskuterat det i avtalsrättsliga termer så har de inkluderats i ett avtal så kan de absolut bli bindande beroende på hur konkreta de är. Har de inkluderats i marknadsföring? Ja, men då kommer marknadsföringsrättsliga frågor in. Och konkurrensrätt kanske också kan bli intressant och sådär. Så även om de i sig inte ses som bindande så kan de ju indirekt genom de här juridiska verktygen som finns absolut få juridiska konsekvenser.
Och där tror jag faktiskt att vi får runda av och tacka dig Lovisa för att du vill vara med här i JP Diskuterar.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och vi vill även tacka er som har lyssnat idag. Håll ögonen öppna efter nya avsnitt av JP Diskuterar på vår hemsida www.juridiskpublikation.se och Facebook-sidan. We'll be right back.